Ja, nu är det dags för A-radion på 88,0 MHz denna härliga torsdags eftermiddag. Det är Socialdemokraterna Partille som kör och denna torsdagen har vi även fint besök. Och av vilka då?
Jo, men ni har besök av arbetarkommunen från Härryda som är här och ska sända lite idag.
Välkommen.
Ja, men tackar, tackar.
Och vi tänkte köra till 18.00.
Ja, det var vår plan.
Yes, och du har med dig två kamrater till.
Jajamän.
Då heter jag Thomas Gustafsson och sitter i Förbo, allmännyttan för vår kommun och tre andra.
Välkommen. Och?
Och jag heter Jan Linde och jag är ordförande i Hyresgästföreningen i Härryda kommun.
Ja, ja, ja.
Vi tänkte ju prata om bostadspolitik så då fick vi vara med, Thomas och jag.
Ja, självklart. Jag lämnar över ordet till Patrik som får...
Ja, men tack.
Yes.
Ja, men som sagt, vi ska ju sända en stund här idag och vi ska ha lite olika debattämnen eller samtalsämnen under eftermiddagens gång. Och vi börjar med bostadspolitik som ju är en av de absolut viktigaste kommunala frågorna vi har. Och som sagt, därför har vi bjudit hit både Förbos styrelse och Hyresgästföreningen. Och vi ska diskutera vad man kan göra för att få till mer byggnation och bättre byggnation och sådär i ja, men i våra kommuner, jag tänker att det är ganska generellt. Det funkar naturligtvis exakt samma lösning i Partille som det gör i Härryda. Så. Och då tänker jag att vi kan väl börja med att släppa ord lite fritt. Vad tänker Förbo? Är det viktigaste frågorna just nu?
Ja, det gäller ju. Vi har ju haft, som jag tycker i alla fall, vi har haft det här att de vill ha utdelning från Förbo. Och där vi som socialdemokrater inte har tyckt att det var okej. Det är 20 miljoner delat på fyra kommuner. Det är Lindome, Mölndal och Kungälv. Sen är det ju att vi vill bygga så mycket som möjligt efter ekonomi givetvis. Så att vi har i plan 100 lägenheter per år. Och sen ska det renoveras och så också. Så pengarna...
Vill du berätta lite om Förbo för folk som inte känner till det?
Ja, Förbo är ju ett allmännyttigt bolag som ägs av fyra kommuner, 6500 lägenheter ungefär.
Vilka kommuner är det?
Det är Lindome, Mölndal och Kungälv.
Och Lindome är ju egentligen Mölndals kommun.
Det är Mölndals, vilket är det jag får efter? Lerum, förlåt mig. Lerum är det ju.
Ja. Yes. Är det uppdelat 25% var eller hur funkar det med uppdelningen?
Nej då, vi har 42%
okay.
och Kungälv har minst på en 8 va?
Ja.
Ja. Så att, sen är det ju en fördelning där. Alltså det är, Förbo är ju ett aktiebolag och tanken att sitta i styrelsen är ju att Förbo ska må så väl. Mm. Och det kan betyda, tycker jag ibland, att de här procentsatserna inte alltid blir fördelade så.
Är det uppdelat efter beståndet? Alltså antalet lägenheter i Härryda, ja. Mölndal, och är det procentsatsen där som...
Ja, okay. Så är det. Så okay. Vi har 40% av hyreslägenheterna i beståndet.
Man skulle kunna säga att det var så det fördelades från början i alla fall. Alltså,
ja.
Det var ju fyra kommuner som gick samman och då gick man in med de lägenheterna man hade sitt bestånd och då hade 42% tror jag det är som herreläger. Då hade vi 42% av den totala mängden lägenheter och därför är den fördelningen kvar. Sen har man ju under årens lopp byggt i de olika kommunerna så att idag kan man inte säga att det är 42% av läget som är i Härryda. Men man försöker hålla den balansen. Mm. Men det varierar ju över tid eftersom man bygger 100 lägenheter per år då kan man säga.
Men det är ju lite unikt detta alltså att fyra kommuner delar på ett allmännyttigt bostadsbolag. Mm. Startade en gång i tiden som förorternas. Så det var ju fyra kommuner runt Göteborg som startade detta. Det förkortar man nu till Förbo. Det är ett obegripligt namn. Ja. Det är lättare att begripa Partillebo.
Och det hette väl också typ Partille kommunbostäder tidigare och sen bytte det namn till Partillebo.
Ja, just det.
Tror jag. Mm. Så den, samma väg har de gått båda två, både Partillebo och Förbo då.
Men Partillebo är ju bara Partille.
Jajamän, jajamän.
Det finns ju en fördel med Förbo, det är ju att man kan flytta mellan kommunerna lättare. Så lägenhetsbyten. Man kan skoja om det och säga att vill man ha ett hus på Mastrand eller lägenhet på Mastrand så har Förbo det också.
Ja, ja, ja.
Mm. Det är ju lite unikt om man säger så.
Och sen är det ju så här också att Vi har ju ett kösystem som efter man har anmält sig så får man en poäng per dag. Och sen den ju högre poäng du har, ju större chans har du att få just den lägenheten du önskar. Så att annars är det ju, om du är ny, så är det väl en 7, 8, 9, 10 års väntetid. Så att det är ju ingen idealisk situation. För det är ju nämligen så här när det gäller hyresrätten, så det är ju en boendeform där du kan flytta in och så betalar du hyran och så får du bo kvar. Mm. Det är ju inte lån och liknande grejer som gör att det blir svårt med eget ägande, om man säger så. Va? Som har sina fördelar men också i våra nackdelar.
Mm. Ja, men det är klart att vi ser som kommun att vi tycker att vi behöver ha fler bostäder. Det är ju ett generellt problem i alla fall hela Västsverige och nästan hela Sverige, den stora bostadsbristen vi har. Mm. Så det är klart att vi ser ju här att här behöver det ju byggas. Och ur en socialdemokratisk synvinkel så är det klart att vi gärna ser en ökad byggnation hos Förbo, som är vårt enda allmännyttiga bolag då. Om vi nu kollar på de andra kommuner som är med, äger Förbo med oss, så har ju två av dem har ju så här egna allmännyttiga bolag utöver Förbo. Men vi har ju inom situationstecken bara Förbo, vilket vi är väldigt nöjda med att ha Förbo, så är det inte det. Men, om vi lämnar över lite till Hyresgästföreningen då, vad tänker ni är de viktigaste frågorna just nu?
Ja, utöver bostadsbristen, för den är ju central, va? Att folk, om man tar ungdomar till exempel, kan ju oftast inte bilda familj och flytta hemifrån. Ska det ta 10 år, då ska man ju ha ställt sig i kö som 15-åring, men det får man ju inte. Så att det finns ju ett problem i det. Att vi har för lite lägenhet och att vi har en dålig rotation då. Alltså folk som bor i villa idag, kanske en familj, barnen flyttar hemifrån. Mannen eller frun blir ensamma och vill sälja villan. Men de kan inte göra det, för skulle de då ge sig ut på marknaden och köpa en bostadsrätt, så skulle deras hyra troligen bli lika dyr eller dyrare som att bo kvar i huset. Och vänta 10 år, nej, det är inte rätt. Så därför försöker vi uppmana folk att ställa sig i kö.
Tidigt. Är det från 18 års ålder man kan ställa sig i kö?
Ja.
Sen är det ju så här att privata fastighetsägare, de har ju inget sånt kösystem som allmännyttan traditionellt har. Så där kan man ju många gånger kunna, jag vill säga, gå före eller något och få en lägenhet. Men hos oss är det väldigt viktigt att sist in, först ut, eller på sig, men att det går i den intressetiden som det är, va? Mm. Så att det tycker vi är rättvist.
Mm. Ja, men absolut. Och jag, när vi är ute och knackar dörr just nu i valrörelsen, och den frågan vi får om bostad, så är det mycket, handlar ju dels om kötiden naturligtvis. Mm. Men det handlar ju också om möjligheten för människor med en vanlig inkomst att flytta in i en lägenhet. Ja. Alltså det här klassiska politiska problemet med hur gör vi för att bygga billiga bostäder. Mm. Som alla har råd med. Hur ska undersköterskan som är ensamstående med två barn ha råd att flytta in i en lägenhet? Hur löser vi det problemet?
Det är ju så här lite grann att när man bygger lägenheten så är det ju så här att vi lägger ut en beställning, alltså en offert. Och då är det ju kriterier på den givetvis, men priset är ju väldigt viktigt. Och det är klart att vi kan ju inte annat än anta det billigaste och som uppfyller kriterierna. Och de priserna är ju inte knutna nu till storstäder, utan de är lika dyra överallt. Mm. Mm. Och därför är ju hyran, och hyran måste täcka kostnaderna som gör att som man byggde detta huset. Mm. Det här med att skriva ner och sånt där, alltså låta andra hyresgäster betala, det är ingenting som man gör utan i extrema nödfall kan man göra det, va? Men så är det, och så därför uppfattas ju nya lägenheter otroligt dyra, och det är de.
Men de gamla lägenheterna var ju dyra när de var nya, så att det finns ju en process i det.
Ja, och det betyder ju då att när vi pratar om billiga lägenheter, det är de som Janne säger, som var nya för länge sedan. Därför är det väldigt, väldigt viktigt att värna om dem, för där är hyran förhållandevis låg.
en fråga där. Har Förbo kommunerna sålt ut någon del av beståndet?
Inte på länge.
Inte på länge?
Nej.
Okay.
Nej. Frågan är ju så här, det kommer ju propåer från som vill ombilda till.
Precis.
Så det är, va? Men vi har inte godkänt det på länge. Alltså, om jag nu som är på vänstersidan säger ju nästan nej till allting, om inte det finns en jätteförklaring. Man skulle kunna tänka sig att majoriteten, som de kallas, att de skulle vilja det. Men det är så här att det går att göra det längre, för att det ska gälla, det är marknadspriser som gäller, va? Och de här snabba klipperna som hyresgästerna tror att de ska få, det infinner inte sig, va? Så att vi har sagt nej de sista åren. Så att, och det tycker ju vi är bra, att, för vi tycker ju att allmännyttan behövs. Och billiga lägenheter, försvinner de, ja, då finns det, som Patrik sa, undersköterskan och allting, som där priset är det viktigaste. Så att de vill vi ju givetvis inte ta bort från marknaden.
Men det finns ju en hyresgästaspekt i detta, och det är ju att det har ju till och från funnits statliga subventioner för att bygga i allmännyttan. Och det där kan du väl redogöra för, Patrik, men det går ut och in. Det beror lite grann på vem som gör budgeten. Och man kan vara kritisk mot det, därför att alltså kommuner planerar då för att bygga, och så helt plötsligt så kommer inte subventionerna därför att det var någon annan som gjorde budgeten. Så att där har man ju ett problem, och vi är från Hyresgästföreningen också kritiska mot att kommunen, som du nämnde, tar ut en vinst ur det här. Jag som bor i Förbo, jag får betala ungefär 3 800 kronor extra i hyra varje år för att Förbos ägarkommuner ska ha pengar och, som de säger då, ska använda för sociala ändamål. Kommuner som inte är så fattiga, utan de skulle kunna göra allt det som de gör för de pengarna, om de nu gör det, skulle de ju kunna ha i den egna kassan. Så det är ju lite falskt. Men det där är ju en ideologisk fråga. Alltså, partierna på högerkanten tycker att man ska tjäna pengar på att driva allmännytta. Vi tycker ju inte det. Vi är ju lite småilskna över detta, och vi har protesterat. Och vi har ett annat problem som dyker upp nu och som aktualiserades på vår bostadspolitiska debatt som vi hade i måndags i Kulturhuset i Mölnlycke. Det är att väldigt många som bor i förbohus byggda på 70-, 80- och 90-talet, de har antingen lägenhetspannor eller direktverkande el där uppvärmningen inte ingår i hyran. Och nu när elpriserna har stigit så får ju de som bor så, jag bor så, jag har ju fått en uppskrivning av min hyra på ungefär en tusenlapp i månaden.
Mm.
Utan att ägaren Förbo har höjt hyran, utan det är ju då elbolagen eller bristen på subventioner av elavgiften. Så att det finns en del problem. Alltså, eftersatt underhåll gör ju också att en del hus skulle kunna förbättras när det gäller isolering och sånt, som inte sker idag, därför att man kanske inte har de pengarna i Förbo. Eller jag vet inte, eller vet kanske Thomas.
Nej, alltså, jag uppfattar Förbo att det är väldigt viktigt det här med att bevara de gamla lägenheterna och se till att de har standard. Och vi gör ju inga smyghöjningar, utan ska det bytas badkar och grejer till ny standard, så blir det ingen hyreshöjning om det inte är en standardförbättring.
Okay.
Ja, och sen har vi också en så kallad önskelista som hyresgästen kan själv öka sin standard, men då är det ju en prislapp bakom den då, va? Om de ska nu dra till med kaklat badrum eller någonting. Mm. Så ligger det en krona där bakom. Men det är ju ett fritt val av hyresgästen. Så att, och den hyra som är där, den är ju då kvar. Om de flyttar så är det ju den hyran som gäller. Men vi sitter ju inte och skörtar upp hyran som vi har uppfattat att andra privata gör, där det kan bli några fruktansvärda hyreshöjningar.
Mm, så att det, men förstår det är ett problem i Göteborg också, att en del av kommunala bostadsbolagen gör sådana där lyxrenoveringar av sina fastigheter. Där bråkar mina vänner i hyresgäströrelsen i Göteborg mycket om det. Mm. De kallar det för renoveringsvräkningar, alltså att man man går in och gör så omfattande insatser och höjer hyran så att folk i gemen inte har råd att bo kvar. Det är vanligare i det privata, jag håller med dig om det, men det finns också en del av detta i de kommunala bolagen i Göteborg.
Ja.
Men ett par saker ni varit inne på där. Jag tänker det här med bostadssociala ändamål är ju en spännande. Det är ju en lagstiftning som behöver ses över på riksplanet egentligen. För hela den lagstiftningen är ju, kan man ju vara kritisk mot. För att egentligen så, om vi tar Herra som exempel då. Så tar man ju ut pengarna från förbussen så använder man det till saker som man ändå har varit tvungen att göra.
Mm.
Alltså man hävdar att vi ger ju lägenheter till folk som kommer till vår kommun. Och så där kan man ha det som ett bostadssocialt ändamål. Fast att det egentligen är ett lagkrav på att fixa det.
Mm.
Och då är det ju knappast att använda pengarna till rätt saker, tänker jag. Mm. Man skulle kunna göra bostadssociala ändamål inom olika områden. Mm. Så, vi har ju till exempel ett bostadsområde som heter Säteriet.
Mm.
Hade man tagit som kommun ut pengarna och sen satsat dem på att göra förbättringar för de som bor i det området.
Mm.
Alltså, någonstans, om man räknar snabbt på det, så plockar man ut 2,6 miljoner i vinst just från de boende som bor på Säteriet. Mm. Och det var de pengarna kunde man göra mycket bra för de boende där. Och då skulle det vara bostadssociala ändamål på riktigt.
Mm.
Så det kan man ju säga, där skulle man ju behöva ha en annan politisk majoritet som faktiskt satsar på de som bor i områdena. Och sen så, för att klargöra det här, vi var inne på om statens budget. Så var det ju så att Socialdemokraterna hade ju det här extra ersättningen för byggnation i sin budget. Men sen så olyckligtvis så gick ju Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas budget igenom, och då försvann ju det helt plötsligt. Så det är ju en viktig fråga att tänka på när man lägger sin röst på valdagen. Om man tycker att vi ska ha billiga bostäder, då ska man nog se till att inte rösta på MKD-SD i alla fall. Och självklart så borde man ju då lägga sin röst på sossarna, eller?
Ja,
vi kommer väl att göra det, vi som sitter här, och hoppas självklart att andra gör det också. Det är ganska självklart, men det finns ju också en boorättvisa som vi hyresgästföreningen lyfter, att om jag köper mig en bostadsrätt, då kan jag göra avdrag för mina räntekostnader.
Mm.
Köper jag en villa är det likadant. Jag kan få rutavdrag, men jag kan inte få rotavdrag. Så att man kan säga då att hyresrätten har inte samma möjligheter, det behandlas inte lika. Och det kan man ju vara upprörd över.
Rutavdrag kan man väl få, men rotavdrag kan man inte få som hyresgäst. Rut är ju hushållsnära tjänster och rot är ju ombyggnationer.
Ja, just det. Yes. Det är bra att du korrigerade mig. Ja. Sa jag fel?
Ja. Sånt som händer.
Nej, men det är ju riktigt. Alltså, det är ju en stor ekonomisk skillnad i detta. Dessutom hyresbolagen, i det här fallet Förbo, vill göra vinst på sina lägenheter, så blir det ju en extra kostnad ytterligare. Va?
Men vi gör bara nästan som lagkravet är. Va? Mm. Jag tror det är 3% eller någonting måste man ha för att ändå det ska gå runt. Det är absolut inga sådana här stora vinster, utan det är inte mer än det. Och det kan jag tycka är rimligt när man bygger. För det måste gå runt. Men som alla som bygger så måste det gå runt. Sen är det ju lite grann så här att vi tar Säteriet här. Vi har ju gjort en jätterenovering där. Men det är klart att det kostar ju otroligt mycket pengar. Så därför drar ju också renoveringen ut på tiden. Och det kan väl de som är sist tycka är tråkigt. Men det blir ju så här att man kan inte göra sådana stora upphandlingar också, utan man får ta dem i sektioner. Första är så utvärderar man och sen ändrar sig marknaden, och då är det ny offert och så håller det på så. Men jag tycker ändå att vi har lyckats ganska bra med renoveringen på Säteriet, och vi värnar ju väldigt mycket om hyresrätter i partiet, så att det var vårat lilla skötebarn när det gäller bostäder.
Ja.
Sen är det ju blandade upplåtelseformer. Det tycker vi ju också är bra, va? Så att vad jag kan personligen tycka är ju det att när man bygger också, att man ska se till att man ska bygga in bostadsrätter i villaområdena. Och så att man blandar upp åt det hållet också.
Mm.
Ibland ser jag att det är att de är inne och bygger eget ägande där det finns hyresrätter. Vi har ju ett jätteexempel, Bockehalvön, där de stred och strider väl fortfarande att de inte vill ha några hyresrätter på den.
Mm. Och vi talar om Hindås då.
Hindås, så det är det. Ja, just det. Mm. Så att partipolitiken slår igenom.
Ja, men absolut. Och jag tänker att vi kan väl också, om vi kollar på Härryda som exempel, säga att vi skulle ju behöva ha en ökad byggnation av hyresrätter i den östra delen av vår kommun. Alltså, vi vill ha det hela kommunen naturligtvis, men i både Mölnlycke och Landvetter så har vi ju hyresrätter idag i hyfsad utsträckning. De behöver byggas fler, för vi behöver det är fler som vill flytta till kommunen. Men när man är ute och pratar med boende i de östra delarna av kommunen så är det ju en stark efterfrågan på att kunna hitta ett annan typ av boende. För man är i den åldern när man känner att det är dags för mig att sälja huset och jag vill fortfarande bo kvar i Hindås, Rävlanda eller vad det nu kan vara.
Mm. Till och med Hällingsjö. Men vi har ju alltså generellt sett, om man tar Göteborgsregionen som vi tänker med Lerum, Battle och Kungsbacka ner till Varberg och så har vi ungefär 40-45% hyresrätter. Men i Härryda kommun ligger vi på 25%. Så det borde finnas en marknad för flera. Mm. Jag borde ju ha kollat hur det såg ut i Partille, men jag tror att Partillebo ändå har gjort bra ifrån sig när det gäller detta, så att man har en högre andel, relativ andel då, hyresrätter.
En annan fråga som jag tycker är väldigt viktig, det är att utemiljön runt hyresrätten är väldigt viktig. Jag har fått för mig att ekonomin är lite begränsad i hyresrätten, och då är det väldigt viktigt att man har en omgivning som är väldigt trevlig. Man kanske inte kan åka till de här söderhavsresorna och så, utan man är hänvisa till runt huset.
Ja.
Och då tycker jag ju att det är viktigt att den är väldigt tillmötesgående med lekpark, grönt och tryggt framförallt. Och sådär, och man kan gå ut på balkongen förhoppningsvis om man har det och titta ut och vara väldigt nöjd med utsikten. Så att det tycker jag att när man har möjlighet att påverka, att man lyfter fram det. Det är samma med lekplatser. Det här med som vi har gjort Sagoparken så har ju vi sagt hela tiden, det är bättre att göra en rejäl lekpark där folk är beredda att gå till, än att man bara gör några en liten sandlåda och en gunga här och där. Och det visar ju sig, tycker jag, att det har varit ett vinnande koncept. Så nu gör vi ju det i alla kommunerna.
Mm.
Men vi börjar ju där. Så, ja. Och det är otroligt fint.
Absolut, det är en jätteviktig satsning som Förebo gör där. Det tror vi ska fortsätta jobba med. Och det är ju sånt pengarna borde användas till och inte till vinstutdelning.
Nej.
Och med det sagt så tänker jag att jag gärna vill tacka er för er insats här.
Och så kör vi en liten låt som är med talar om byggande.
Ja, men precis.
We Built This City, den kommer här.
Ja, och detta var We Built This City med Starship. På tal om samhällsbyggnad och vad vi vill göra med de frågorna. Nu välkomnar jag två nya gäster in här i studion. Och jag tänker att jag får presentera er själva. Men innan ni får göra det så säger jag att vi ska ge oss in i skolfrågan. För det är den som står på agendan framför oss just nu. Och då har vi...
Ja, Siv Halbert och är... politiker i Härryda kommun.
Ja, och välfärdsnämnden.
Och välfärdsnämnden, ja precis. Jag är andra vice ordförande i välfärdsnämnden.
Som är vår nämnd som är ansvarig för skolfrågor och sociala frågor, kan vi säga, för att göra det tydligt.
Mm. Och Birgitta Wernsson, jag är ledamot i välfärdsnämnden. Där vi har skolfrågorna.
Mm. Och ni är också väldigt intresserade av skolfrågor i övrigt, förutom i det politiska livet också, tänker jag.
Ja, precis.
Ja, det stämmer. Jag har ju jobbat inom skolan så att jag känner väldigt mycket för den.
Mm. Och då kan man ju säga att just den senaste, eller den här mandatperioden kan vi säga, så har ju skolfrågan varit ett ganska hett ämne att diskutera just i vår kommun. Vi har haft diskussioner om viljan att bli Sveriges bästa skola, som är ett av majoritetens prioriterade mål och mantran, kan man säga, det är riktigt. Där vi ju kanske tycker att de inte gör tillräckligt. Och så har vi haft en lång diskussion rörande etablering av Internationella Engelska Skolan, IES. Jag tänker att vi kommer tillbaka till det en stund under det här samtalet vi har framför oss. Vi har ju inte lika kloka centerpartister hos oss som man har i Partille, kan man ju säga, rakt ut i eten då, där vi vet att Centerpartiet ju faktiskt till slut förstod vad man borde göra och sa nej. Vi hoppas för att något liknande ska hända i vår kommun också, så vi slipper det hotet mot den kommunala ekonomin och den kommunala skolan.
Jag kan ju säga någonting. Jag tycker ju, vi har ju suttit då i välfärdsnämnden och haft de här, diskuterat den här Internationella Engelska Skolan. Och man har ju några funderingar, eftersom Sverige är ju det enda land egentligen som tillåter de här skolorna. Och jag anser ju också att det är ju ett hot mot våran välfärd. Och det är ju också ett hot mot våra, framförallt våra kommunala skolor. Så att varje elev som flyttar över till annan skola drabbar ju de kommunala skolorna. Där man får då välja att antingen dra ner på resurser eller gå över budget. Och det är ju inte så populärt i våran kommun.
Och ska vi nu vara Sveriges bästa skola, då ska vi ju satsa på skolan. Det gör man inte riktigt nu. Alltså satsar man på förskolan och låter barnen utvecklas, så är chansen att de klarar grundskolan mycket, mycket större. Att lära sig att ta emot instruktioner i grupp. Att tro på sig själv och att våga. Jag läste alldeles nyss om Vännäs, där man har sökt lärare och anställer lärare på heltid, även om man inte har tjänster på heltid. För det visar sig sen efter ett tag att de timmarna behövs ändå. Och då kan en lärare gå in i en annan klass och hjälpa till. Och man har också tittat på lönerna och kan konkurrera med lönen. Och jag tror att det man måste göra om man ska behålla sin personal och i det här fallet då bli Sveriges bästa skola, så måste man satsa på både lärare och personal i skolan.
Mm, ja, men det är ju riktigt. Mm. Och då kan man ju säga att vi i vår kommun har ju en ganska låg kostnad per elev jämfört med många andra andra kommuner. Mm. Och det är väl ett tecken på att den politiska majoriteten inte gör tillräckliga satsningar på våra elever och våra lärare.
Mm. Vi har ju också under året upptäckt att vi har haft ganska många hemmasittande barn. Och att få dem tillbaka till skolan, då måste vi ha resurser så att vi kan hjälpa dem tillbaka. Och det är ett långt steg för dem som har suttit hemma, kanske ett år. Och då har man tappat ett år, och vad betyder det för det barnets och den elevens framtid?
Mm. Och där kan man väl också undra då om de privata skolorna kan sätta in de här extra resurserna. För där söker man ju ofta elever som är väldigt studiemotiverade. Vilket gör att man har inte de resurserna för de svagare eleverna. Och sen har vi ju en annan sak som är viktig, och det är ju de här glädjebetygen. När vi har varit ute och knackat dörr nu pratade jag med en ny, vad ska man säga, förstagångsväljare. Han sa att det är problem på Hulebäcksgymnasiet för att många kommer in med glädjebetyg och behöver jättemycket extra resurser som kommer från privatskolorna.
Ja, och sen ska ju skolan ska ju vara likvärdig i Sverige. Och då är det en självklarhet att man måste ha de resurser som det krävs. Och i vår kommun så fattas det när det gäller skolhälsovård till exempel, kuratorer, psykolog, elevassistenter. Och det är klart att vi har en låg kostnad per elev, men det beror ju på att vi inte har de här resurserna tillräckligt.
Mm. Vad vill Socialdemokraterna göra i Härryda då för att förbättra skolan?
Vi vill ju ha en skola som har allt det som krävs för en skola. En matsal där eleverna kan äta näringsrik mat, och man vill ha. Man vill också att det ska finnas hemkunskap, och det ska ju finnas tekniksalar, gymnastiksalar. Det ska finnas stora skolgårdar. Det är ju viktigt, och framförallt ska vi ju ha välutbildade lärare. Och så ska det ju finnas då tillräckligt med psykologer och kuratorer så att alla barn kan få en bra start och få den här tryggheten och att vi ska kunna bli Sveriges bästa skola. Då får vi ju satsa på det. Vi behöver verkligen satsa på skolan för att... Vi pratar ju också om förebyggande insatser och här är ju verkligen en förebyggande insats för att få ungar med godkända betyg för att kunna gå vidare sedan.
Vi pratar ju mycket om elevassistenter som är en viktig del i skolan också. Varför är de så viktiga då?
Ja, jag kan ju svara på det. Alltså jag tycker ju att jag har ju arbetat med ungdomar i hela mitt yrkesverksamma liv och jag kan ju tycka att elevassistenterna finns ju på skolan och kan ta tag i de barnen som behöver lite extra, som blir utkörda från lektioner och försvinner ofta och hittar på lite saker som man kanske inte borde göra. Så att de är ju en stor och viktig resurs i skolorna, elevassistenterna.
Vi pratar ju också ofta om det här med lärarnas förutsättningar att få vara lärare och att fokusera just på att ha sina lektioner. Det har vi bland annat in en motion om det ju.
Och pratar man med lärare så det de säger det är att de får inte tillräckligt med resurser för att hjälpa de barn som behöver hjälp. Och lärarnas villkor är helt avgörande för att säkerställa att eleverna får bästa möjliga undervisning. Och får de inte det så kommer det att kosta samhället betydligt mer när vi får ut elever som inte har fullgjort grundskolan till exempel, inte fått betyg i alla sina ämnen. Och då blir det bekymmersamt när de ska in på gymnasiet.
Mm. Ja, men absolut, jag tänker det börjar redan i förskolan.
Det börjar i förskolan, absolut.
Så det är klart att det är svårt att bygga Sveriges bästa skola utan att bygga Sveriges bästa förskola, kan man ju säga.
Det hänger nog väldigt mycket ihop, ja.
Jag vet att vi har väldigt stora grupper på vissa förskolor i Härryda kommun. Kanske över 25 elever, eller barn i en grupp. Medan skolstyrelsen förordar ju att man ska ha 5 barn per vuxen. Och då blir det 3 vuxna, blir det alltså 15 barn. Och det blir en ganska bra grupp att jobba med.
Ja, just det. Jag brukar alltid säga det här att när man pratar om människor och människors relationer så ska man ju inte fundera över antalet personer utan man ska fundera över antalet handskakningar. Det ska vara om alla ska hälsa på alla. Mm. För det är det som symboliserar antalet relationer man har under en dag som barn i förskolan. Och då är det en himla skillnad mellan att 15 barn ska skaka hand med varandra och 25 ska skaka hand med varandra.
Och man skulle ju önska att statsmakterna, i det här fallet Socialstyrelsen, men också Skolinspektionen skulle vara lite modigare och ha en lag helt enkelt som talar om hur stor en grupp ska vara. Idag finns inte den och det är det som gör att vissa kommuner har väldigt många barn i en förskolegrupp.
Men om vi nu har så stora förskolegrupper, varför stänger vi ner förskolor i Härryda då?
Det är ju en bra fråga och det är klart att man måste ju kratta manegen lite grann för privata förskolor att komma in. Och det är väl detta vi också har protesterat emot, vi socialdemokrater. Och där är det ju viktigt att vi värnar om våra kommunala skolor och förskolor så att inte allt säljs ut till en billig peng och sen så stoppas pengarna i de redan stora fickorna. Det är ju oerhört viktigt att värna om våra kommunala skolor och förskolor.
Ja, och sen kan man ju tycka att det är väldigt märkligt att man vill ha både dit en skola och startade Jensenskolan, förskolan, när man faktiskt har tillräckligt med platser. Jag skulle inte säga något om det var så att det fattades platser i Härryda, men det fattas inte skolplatser och det fattas inte platser i förskolan, utan vi har tillräckligt. Och man bygger och tillåter alltså mer än vad vi har behov av. Mm. Och det gör ju detta. Och det blir också dyrbart för kommunen, för då får man stå där med nedlagda skolor respektive förskolor.
Ja, men precis det du säger egentligen är att vi har tillräckligt med platser på förskolan om man ska hålla sig till de direktiven som den nuvarande majoriteten har. Inte enligt den viljan som vi har att minska gruppernas storlek. För det är klart att skulle vi få makten efter valet, då vill vi minska barngruppernas storlek och då kommer vi behöva byggas nya förskolor. Sen är vi helt införstådda med att de inte ska vara några privata förskolor utan kommunala. Mm. För vi tror ju verkligen att det är där det bedrivs bäst verksamhet och den som vi kan kontrollera och stötta och hjälpa på bästa sätt.
Problemet med privata skolor och förskolor är att när det blir problem så kan inte, då ska vi övertyga en utförare att ta tag i problemet. Är det en kommunal skola som vi får problem på, ja, då kan vi gå in direkt och tala om hur vi tycker att det ska göras. Det kan vi alltså inte när det är privata. Och det är en stor nackdel som jag ser det.
Samt att det går ju in miljarder skattekronor i de här privata skolorna som gör att vad tjänar man pengar på? Ja, det är ju naturligtvis personal. Och då har man kanske inte så personaltätt med på skolorna med lärare som gör att de går med större vinst. Och sen, vinsten går ju inte heller tillbaka till skolans verksamhet utan den försvinner ju bort direkt. Och det är ju skattebetalarnas pengar och de är vi ju socialdemokrater väldigt rädda om. Vi tycker att de ska gå till välfärden, inte till privata företagare.
En annan viktig fråga som socialdemokraterna i Härryda lyft under den gångna mandatperioden är det här med arbetskläder för personalen på förskolan. Hur går det med det?
Ja, det är ju självklart att de ska få arbetskläder. De är ute i rusk och regn och behöver ha regnkläder och stövlar och så vidare. I manliga yrken så är det mycket vanligt att man får arbetskläder utav arbetsgivaren. Men i kvinnliga yrken inte riktigt. Och här ser vi ju det, att det är uppenbart att det är så.
Och om socialdemokraterna får makten efter valet, vad händer i den frågan då?
Självklart så kommer vi att se till att de får kläderna som de behöver. Det är ju en självklarhet när man har det i jobbet. Alla arbetare får ju yrkeskläder med stålhätter på skorna och de får regnkläder. Men dagispersonalen, förskolan har det inte.
Ja, och det är ju ingen stor kostnad för en kommunal budget. Så att det är ju bara ovilja här att man inte går dem till mötes.
Ja, men precis. Men det var ju ett härligt vallöfte som kom där. Det kan vi ju stå upp för.
Ja, det kan vi stå upp för.
Absolut.
Ja.
Men om vi då lämnar förskolan för en stund i alla fall. Mm. Och så kliver vi upp på grundskolan. Och så kan vi inte låta bli att stanna till en stund vid IS-frågan, tänker jag. Det är ju så att den politiska majoriteten nu har sagt att de inte ska bygga IS på den tilltänkta grusplanen vid Furuhällsskolan. Det kan man ju se som en framgång naturligtvis. Det är ju jättebra för de som bor i det området och vi gläds ju över det, självklart. Men däremot så finns ju det ekonomiska hotet kvar mot de kommunala skolorna ändå. Och det är klart att om vi nu leker med tanken att IS etablerar sig någon annanstans i Herra kommun eller i Mölnlycke kanske till exempel då. Då finns ju det ändå ett nedläggningshot mot de kommunala skolorna. För det är klart att någonstans så kommer ju de 600 eleverna som ska gå på IS att behöva komma från någon annan skola. Hur tänker ni där?
Ja, vi ser ju detta. Vi har ju idag i Mölnlycke redan cirka 100 elevplatser för mycket på kommunala skolor. Och etablerar sig då Internationella Engelska Skolan med sina 600 platser, ja, då blir det 700 platser. Och då räcker det inte med nedläggning av en kommunal skola i Mölnlycke, utan det blir förmodligen två, kanske till och med tre, beroende på hur många elever som väljer då Internationella Engelska Skolan. Och det vore ju olyckligt för de skolorna som då tar emot elever i grannskapet. Då ska de färdas ännu längre bort när deras skola läggs ner. Och det vill vi inte. Det är ingen god idé att göra på detta sättet.
Nej, det är ju nästan katastrof. Och de pratar ju alltid om, från majoritetens sida, om valfrihet. Men om man nu blir skolan tvingas att lägga ner, då har man ju ingen valfrihet. Så att det här är ju mycket man behöver tänka på med flosker man slänger ut om att man ska ha valmöjligheter och valfriheten är viktig. Och vi har ju äldreboende där man inte kan välja heller för man blir tvingad att bo och då blir man från brukare, går man helt plötsligt till kund. Man kan undra om eleverna på en skola när de går på en privat skola blir kunder också. Det är ju en skrämmande utveckling.
Och om Socialdemokraterna får makten efter valet så säger de ja eller nej till IS?
Vi säger nej till IS, självklart, för vi tycker inte att skolorna ska ägas av olika utländska bolag utan de ska vara inom kommunen och staten.
Ja, och Internationella Engelska Skolan är ju ett aktiebolag Och de ska ju göra vinst och dela ut vinst till sina aktieägare. Vi har ju också en friskola i kommunen, Fridaskolan. Och den har vi ingenting emot. Därför att de investerar sina vinster i skolan igen. Så att vi är i princip inte emot friskolor. Även om vi vill ha kommunala skolor. För därför att där kan vi gå in och sätta in resurser så att vi vet att det kommer eleverna till godo. Det är svårare i en friskola att göra det för oss politiker.
Alltså, vi får en bättre insyn helt enkelt i verksamheten.
Precis. Mm.
Sen finns det ju vissa friskolor som fungerar bra, men där, de är ju inte vinstdrivande på samma sätt, utan där jobbar man ju för elevernas trygghet och kunskaper.
Så det är därför vi socialdemokrater är så tydliga med att vi säger nej till vinst i välfärden då?
Vi är så väldigt tydliga med det, ja.
Ja, därför i en kommunal budget så har man ju gett en viss summa till skolverksamhet eller till äldreomsorg, och då vill man ju att den summan ska gå till det och inte då gå till vinst. Och Internationella Engelska Skolan har ju under de tre sista åren inte gjort miljonvinster utan miljardvinster utav våra skattepengar. Vill vi det? Nej, det vill vi inte.
Nej, men under den gångna mandatperioden så har det också varit en lång diskussion om det här med extra lokalersättningsbidrag till Internationella Engelska Skolan, egentligen till alla friskolor som skulle etableras, men den kom ju till för att på något sätt gynna IS-etablering i Härryda just.
Och det är ju också liksom någonting som Socialdemokraterna gick emot, för att det här var ju bara för att kratta gurkången för Internationella Engelska Skolan, och det var ju så uppenbart. Så att det, där kan man ju tycka att där skulle man ju verkligen underlätta för att de skulle kunna etablera sig, och det är ju inte heller rätt.
Ja, och det var väl så att förvaltningsrätten avslog väl?
Ja, just det, för man fick inte göra på det sättet.
Nej, man fick inte göra på det sättet.
Så det var ju tillfredsställande för oss socialdemokrater att det inte gick igenom.
Ja, och alla skattebetalare.
Framförallt skattebetalare. Ja. Mm.
Och de pengarna kan man ju satsa på någonting bättre. Alltså till exempel på den kommunala skolan. Mm. Att göra en bättre undervisning, förbättra lärarnas villkor eller anställa mer personal inom de yrken där vi behöver mer personal.
Ja, det är ju viktigt med fler vuxna i skolan. Och sen, jag har ju haft ganska mycket barn som har gått i Rävlandaskolan, och jag måste säga att ibland har den fått ett dåligt rykte, men jag tror att den är på uppgång nu, så att den kommer att bli en av kommunens bättre skolor framöver.
Mm. Men det är väl härligt. Ja. Det behöver vi väl satsa lite på få det att bli bättre naturligtvis. Ja. Ja. Ja, men vad härligt. Och sen så tänker jag att vi pratar ju mycket hos oss om det här med att fördela pengarna olika efter socioekonomiska strukturer. För det är klart att det du är inne på där är ju att vi just nu ser ett behov i Rävlanda som är större än vad det är i många av de andra orterna i kommunen. Och där vi faktiskt går till val på att förbättra de skolorna som behöver det mest.
Mm. Och det är ju
vi förbättrar alla
viktigt.
Skolor, men satsa extra där.
Mm. Och det, kanske att vi ska betala de lärarna lite mer som är i de östra delarna, i kommundelarna. Så att de känner att de vill jobba kvar, att vi kan vara konkurrenskraftiga helt enkelt, och att vi får lärare med legitimation. Det är ju det vi vill ha. Och att de också ska ha chans att jobba heltid om man vill det.
Mm. I en bra arbetsmiljö. För det är ju också väldigt viktigt att man har en bra arbetsmiljö, man trivs bra. Och sen är det ju så att de östra delarna där busskorten är ju dyrare och drivmedel är ju dyrare. Så att det är ju som Siv säger, det kan ju vara en fördel kanske att få lite kompensation för att man jobbar i de andra kommundelarna.
Och vi befinner oss ju också i ett läge där man under många år i vår kommun inte har skött renoveringen av skolorna på ett bra sätt från den politiska majoritetens sida. Mm. Så det finns ju ett tydligt underhålls... skuld skulle vi kunna kalla det. Mm. En tydlig underhållsskuld som måste tas i tag i omgående egentligen för att bygga upp skolorna och få dem till en sån standard så att man faktiskt kan börja prata om Sveriges bästa skola. För det är klart att skollokalerna är ju en central del i vad en skola egentligen är. Det är ju liksom, det är lokalen och personalen som gör skolan.
Och där kan man ju undra då, vi har ju haft majoriteten i form av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och KD. bland annat har ju styrt i kommunen så länge och man har sett till att de här skolorna inte har fått det underhållet. Nu går man ut och säger att nej, men ni ser ju hur dåliga de är just nu. Och då kan man ju undra varför har man inte gjort någonting åt det tidigare när man har suttit vid makten. Den frågan kan vi skicka iväg igen, för den har vi skickat iväg tidigare.
Jag har ju inte fått något svar på den hittills.
Nej,
kan man säga.
Den har vi inte fått svar på, nej.
Vad tänker ni runt gymnasiet då?
Vi har ju ett väldigt fint gymnasium och ett stort söktryck dit. Men det är ju viktigt också att de får de resurser så att de klarar elever. För det kommer elever som inte har betyg i alla ämnen från grundskolan och de behöver alltså hjälp. Och där visade det sig också att de barn som har gått på internationella engelska skolan, de har alltså inte tillräckligt med ämneskunskaper på svenska. Och det har man märkt då på de olika gymnasierna i stan. Och då fattas det en bit för dem. Så att föräldrar ska nog fundera lite grann på vad händer med mina barn när de har gått på internationella engelska skolan. Man kan falla för att ja, men de får engelska och blir duktiga på det. Svenska elever är väldigt duktiga på engelska, de som har gått i den vanliga grundskolan. Så att så mycket mer engelska tror jag inte att de får. Däremot så missar de då en del kunskaper när det gäller svenska, framförallt i vissa ämnen.
Ja, men det är ju intressant. Ja. Om vi då tar nästa steg och så kliver vi upp till vuxenutbildningen, som vi också har i kommunen. Det är ju en väldigt bra verksamhet som fungerar väl, men som också likt gymnasiet på något sätt behöver ha lite extra resurser för att kunna fortsätta utveckla sina program. Så, vi hör ju ofta som att det finns behov som behöver tillgodoses ekonomiskt även på gymnasiet men också på vuxenutbildningen. Och där vi ser att vi gärna hade sett en vuxenutbildning som fortsatte arbeta med den kompetensbristen som finns i vårt samhälle framöver. Det finns ju en rad yrken de utbildar där vi faktiskt ser att det här kommer vi att behöva ha på vår arbetsmarknad de närmaste 10-15 åren i en ganska stor utsträckning.
Ja, det tycker jag är väldigt viktigt och man vill ju ha igång så mycket människor som möjligt i arbete. Med tanke på att Kristersson yttrar sig nu om 700 000 så, och då räknar han ju naturligtvis grovt och väldigt katastrofräkning kan man väl säga där. Men med många som var föräldralediga och sjukpensionärer. Men vi vill ju ha alla i arbeten som har möjlighet att arbeta och då gäller det ju att de får den kompetensen så att man kan gå ut och söka ett jobb. Så vuxenutbildningen är ju jätteviktig för dem nu som kanske inte har kunnat klara sin skola tidigare utan man kan läsa upp. Så ja. Oerhört viktigt.
För det är viktigt att man får en andra chans.
Ja.
En del är kanske inte så studiemotiverade när de går i grundskolan och får inte godkänt. Men när man kanske har kommit en bit över 20 år så vaknar man till och känner att nej, men jag vill förkovra mig, jag vill gå vidare. Och då ska man få en andra chans. Och jag vill också slå ett slag för folkhögskolan. Därför där har man också möjlighet att få en andra chans. Och det är många som har gått den vägen. Jag har själv gått den vägen via folkhögskola och sedan sökt till seminariet och så vidare. Så att det är viktigt att det är inte kört om man inte har klarat grundskolan. Men det blir naturligtvis mera jobb att läsa då vidare.
Och det är väldigt roligt att läsa. För att jag själv gick ju bara 8 år i skolan, för det fanns ju inte 9 på min tid. Så då läste jag upp och för att sen söka vidare. Så att, och det var faktiskt en upplevelse att börja studera när man var 30 kanske. Och läsa upp 9 och då tog man ju gymnasiet samtidigt. Så att det blev ju lite kämpigt där. Matten är ju ett ämne som man tänker, ja det går väl, men det var ju inte så lätt att läsa in gymnasiematten kan jag säga.
Och det säger du med mattelärare i studion.
Ja, det säger jag med mattelärare i studion.
Ja, men jag tänker att det finns ju en rad undersökningar som visar att om man studerar så mår man bättre, lever längre, man får ett lyckligare liv och så. Och det är väl det som är någon form av frihetskänsla, tänker jag, att kunna göra vad man vill i livet. Och med det sagt så tänker jag att vi tar nästa låt.
Det blir bra. Det var Björn Afzelius med Sång till friheten. Ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz denna torsdags eftermiddag. Och vi har besök av Härryda arbetarkommun. Och jag lämnar över ordet till dig, Patrik.
Ja, men tackar, tackar. Vi har haft ett jätteintressant samtal om bostadspolitik tidigare idag. Och efter det så pratade vi om skolfrågan. Och nu ska vi ge oss in i det kanske absolut viktigaste av samtalsämnen vi har framför oss. Och det är ungdomsfrågor. Det är ju så här att just ungdomspolitik är jättespännande och jätteviktigt. Här har ju, skulle jag vilja påstå, de flesta partier inte riktigt lyckats hitta någon plan för vad det är man ska driva för frågor för att liksom knyta till sig ungdomar och få deras röster i valet. Så, och då tänker jag att nu ska ni få berätta för oss vad det är vi borde göra bättre. Så, det är det som är hela målet. Så jag tänker att jag ska få lite uppfostran här nu och få lära mig vilka frågor som är viktigast.
Vi får ta på hårdhandskarna.
Ja, men precis. Därför har vi bjudit in två stycken från SSU. Och vi har också fått in en person till som är vår ordförande i arbetarkommunen i Härryda. Så jag tänker att ni ska få presentera er i tur och ordning. Men jag tänker att vi börjar med våra SSU-are.
Oj. Jag heter William Kronenvill. Jag är 20 år, Mölnlyckebo. Vad vill du veta mer? Jag är SSU-are, ordförande för SSU i Rosen, då, den lokala SSU-klubben för Härryda och Partille kommun.
Jag tycker väl egentligen att du ska erkänna att du står på Socialdemokraternas lista till fullmäktige också.
Det kan jag också erkänna. Ja. Nummer 13 på Härrydas lista till valet.
Precis, så ska man i Härryda rösta för att få en ung röst i fullmäktige, ska man kryssa nummer 13?
Ja, skulle jag säga. Tips er.
Ja, och jag heter Parmida från Partille och jag sitter också i styrelsen för SSU Rosen då, som är här då Partilles ungdomsklubb för SSU. Är också på listan fast i Partille då till fullmäktige på plats 8. Så det får ni gärna kryssa om ni vill ha lite mer ungdomsinflytande i politiken helt enkelt.
Självklart ska man göra det.
Ja, och jag heter Kristina Alplöv och är ordförande i arbetarkommunen Härryda. Och jag är väldigt glad över att vi har så många unga på vår lista faktiskt. Det känns jättekul inför det här valet. Tack för att jag fick komma hit idag. Kul med radio.
Ja, välkommen. Och då är ju den stora frågan. Ni som då ska representera ungdomar genom ett engagemang i SSU. Vilka är de viktigaste frågorna för ungdomar just nu?
Ja, men jag satt ju lite på kammaren och funderade och sen så tänkte jag också att jag kan ta lite del av den här ungdomsbarometern som kom ut för lite tag sedan. På den här listan så står det ju då ökade resurser till sjukvård och omsorg, topp tre kan jag säga då, miljö och klimatfrågor och ökad jämställdhet mellan kärnen. Också mycket skola har jag läst på andra ställen.
Ja, miljöfrågan är ju väldigt, väldigt viktig bland unga, vilket vi har sett innan också, så det är ju... Det är ju bra att det är prioriterat i och med att det ändå är om en framtiden som står på spel. Så det kan jag ändå, jag känner att det är väldigt tryggt att så många unga faktiskt bryr sig om miljöpolitiken och vill satsa mer på den och faktiskt vill se skillnad där.
Ja, men det är ju mycket klimatpolitik som det snackas om inom SSU och vi har ju ett förslag som vi ofta pratar om när vi är ute på skolor, det är gratis kollektivtrafik för ungdomar och bättre kollektivtrafik i allmänhet, för då får du bort mycket av biltransporten.
Mm.
Och där tycker jag att många andra ungdomsförbund som du pratar om, alltså de saknar lite de ungdomsfrågorna. Vi pratar mycket om ungdomar, medan när vi står med andra partier så känner jag ofta att de pratar mer om liksom vuxna frågor. De pratar om kärnkraften och de pratar om kriminalitet och sånt som delvis liksom, skadar ungdomar också. Men de pratar inte om de här frågorna som typ bostadspolitiken, som klimatpolitiken, kollektivtrafiken nu som faktiskt ungdomar bryr sig om.
Mm.
Men ska vi börja med att bena lite de här frågorna? Det är lite spännande. Vi kan väl börja med kollektivtrafiken som du nämner, för det är ju en väldigt viktig fråga för många av oss. Och framför allt oss i Härryda då kanske. Jag vet att jag kommer låta lite bitter och lite grinig alldeles strax, men det är ju så här att Härryda får ju inte vara med i zona A, va? Mm. Och det är ju någonting som vi driver starkt politiskt. Där är vi ju vansinnigt avundsjuka på er i Partille som faktiskt får vara med i zona och ha möjlighet att resa inom samma zon som Göteborg.
Ja, det blir verkligen dyrt för er. Och så ska det inte vara, det har vi också pratat om inom SSU, att det blir, det ska inte vara en ekonomisk fråga att åka buss liksom. Inte i den utsträckningen i alla fall som det blir för er här där bor. Så då hoppas jag verkligen att man kan få lite skillnad på snart.
Mm. Ja, alltså det är jättekonstigt att du kan... alltså Härryda kommun och Göteborgs kommun gränsar med varandra. Mm. Du kan ta en buss i 5 minuter, men om du går liksom till nästa hållplats så blir det typ hälften så billigt.
Mm.
Det är jätteorimligt tycker jag.
Mm. Och så det finns en del problematiserande faktorer här tänker jag. Alltså om man kollar på den här med solkartan och vilka kommuner och sådär som tillhör zon A och zon B och zon C, så kan man ju säga att Härryda kommun är den enda zonen i hela det här zonsystemet som inte kan åka på en enzonsbiljett till ett sjukhus. Mm. Det är en sån här liten jobbig faktor. Vi måste ju åka, antingen så får vi åka mot Borås till, eller så, eller Kungälv, eller in till Göteborg, eller Mölndal. Alla de ligger i en annan zon än vad vi själva befinner oss. Och man kan säga, ja, men nu hade han fel där, för Kungälv ligger ju också i zon B. Men det hjälper ju inte oss, för vi måste åka in till Göteborg för att åka vidare till Kungälv. Så att ja, de ligger i samma zon som oss, men vi kan inte åka dit på en enzonsbiljett. Det där är ju problematiserande för många, kan jag tänka. Och just ur ett ungdomsperspektiv så tänker jag att man gärna vill ta sig in till Göteborg snabbt och smidigt. Jag tänker att det finns någon form av drivkraft att ta sig dit, och då är det ju 2 zoner för oss oavsett. Det är från Partille som bara har en zon då.
Ja, men så är det absolut. Och jag har märkt också, alltså även när man åker mycket till Kungälv till exempel, du måste ju åka genom Göteborg för att ta dig någonstans i liksom Göteborgsområdet, någon annan kommun, någon annan kranskommun. Så jag tycker det är jättekonstigt, för du måste ju åka till Göteborg, så du måste ju betala den här extra summan. Du tar ju inte någon särskild stans utan att åka utanför Härrydas zon liksom.
Mm, och det blir ju också kanske att många väljer att ta bilen om man har körkort, för att det blir mer värt, vilket också är jättetråkigt och dåligt att det ska behöva vara så.
Ja, men absolut. Och jag tänker så här att det där har vi ju stått upp och slåts för i Härryda-politiken tillsammans. Jag tror att det är en jätteviktig fråga, och där måste vi ju tillsammans se till att vi får till en förändring. Och det här går vi ju till val på, att vi socialdemokrater vill se till att vi kommer in i zon A utifrån ett hellre perspektiv. Och sen så var det inne på det här med vikten av att ha täta och bra turer över kommunen för att möjliggöra en bra kollektivtrafik. Det är ju också något som vi tycker är jätteviktigt. Och då handlar det ju inte bara om de här klassiska turerna till och från skolan. För de är viktiga naturligtvis. De måste vi få fungera i en kommun som Härryda, där vi ju har folk som bor på en ort eller mellan 2 orter och behöver ta sig till den ort för att gå i skolan. Fine. Det ser ändå ganska hyfsat ut. Det finns en del saker som måste göras där också. Men vi behöver ju också se till att vi har en ordentlig täckning för kollektivtrafik på kvällar, helger, när ungdomar vill vara ute och resa, tänker jag. Det går vi också till val på. Vad tänker ni där?
Ja, men alltså det är jätteviktigt. Om vi ska prata om kollektivtrafik så måste vi se till att alla kan ta del av den kollektivtrafiken. Om man ska ersätta annan transport med kollektivtrafik så måste det finnas liksom bra alternativ, för annars kommer folk aldrig göra det bytet liksom.
Ja, också det här med att med sommarbusskort och så har vi också pratat om mycket inom SSU, att det ska ju inte vara att man inte kan ta sig någonstans under sommaren, om man typ åker och bara träffa kompisar eller så, ifall man inte har möjligheten att resa mycket med sin familj kanske, att det inte ska vara en fråga om pengar huruvida man ska hitta på saker och träffa vänner och så. Så det är verkligen superviktigt, och det har vi också fått igenom tidigare med SSU, att ge alla i Göteborgsområdet, va? Västra Götaland.
Ja, det var väl aktuellt för några år sedan.
19 eller 18 tror jag. Vilket var ett jättebra sätt för många att kunna göra saker på sommaren utan att få ångest och behöva tänka på pengar och så.
Men jag tänker att SSU är ju på oss i partiet under den här frågan ganska ofta. Och det är vi tacksamma för det här behöver vi ha er röst. Och jag tänker att det är också därför det är så viktigt att som ungdom, om man vill påverka, engagera sig i SSU. Jag menar, det är ju enkelt att bli medlem, och är man medlem så är det lätt att påverka politiken, tänker jag. Det är inte långt mellan er i SSU och oss i de två arbetarkommunerna.
Precis. Ja, vi är väldigt glada över att ha den relationen, att vi kan ge inspel och så och få bidra med våra åsikter, för det är ändå tillsammans som det blir bäst skillnad, tror vi.
Ja, men det tror jag också.
Ja, jag tänker också att det är oerhört viktigt att ungas röster hörs genom unga. Det är ju ni som vet vad som är aktuellt för er och så. Det tycker jag är jätteviktigt.
Ja, men vi lever ju i en representativ demokrati, va? Så att alla grupper av samhället måste ju liksom reflekteras i politiken. Och det är jätteviktigt att det är unga som representerar unga.
Verkligen.
Ja, men det tänker jag. Jag tänker att ni som SSU är ju en stark röst inom socialdemokratin överhuvudtaget. Vi hade till exempel upp en motion på distriktskongressen från SSU-are gällande det här med prissättningen för ungdomar och studentkort och sånt. Yes. Som ju var en fantastiskt bra initiativ som vi faktiskt rustade igenom och jobbar för nu på regional nivå. Mm. Så det tror jag kan bli riktigt bra för att få hyfsade priser på kollektivtrafiken för unga. Så att jag tänker att SSU har en stark påverkan och en stark kraft i hela arbetarrörelsen. Mm. Och jag måste säga att vi som socialdemokrater tycker att det är jättehärligt att vi har en fungerande SSU-förening och är glada över samverkan med SSU i Härryd och SSU i Partille och SSU i Rosen. Jag tror att det är extremt gynnsamt både för er och för vår relation också mot Partille. Jag tycker att det faktiskt, om vi ska vara ärliga, har fört oss och Partille närmare varandra i politiken också. Mm. Vilket är väldigt roligt.
Ja.
För vi har ju egentligen ganska mycket gemensamt. Vi är två tämligen blåa kommuner i grunden. Där vi naturligtvis utgår ifrån att det blir en förändrad majoritet efter valet. Mm. Så. Men det är klart att då måste vi hjälpas åt. Och där är ni en viktig kraft som sagt. Vi var inne på den gröna omställningen i form av kollektivtrafik och miljöfrågor. Om vi spinner lite vidare på den då. För jag menar, kollektivtrafik är jätteviktigt. Går ju att säga att den handlar om den gröna omställningen. Och det gör den ju till viss del. Den handlar ju om andra parametrar också. Men vad är det mer som är viktigt i den gröna omställningen utifrån ett ungdomsperspektiv?
Ja, men jag tror det har mycket med att göra kanske också som privatperson, vilka val man tar. Det kan ju vara små saker i vardagen, men att det ska vara tillgängligt att kunna leva ett miljövänligt liv. Men också som företag, att det ska sättas mer krav och att det ska vara, till exempel, det har ju vi i vårt partiprogram nu, att det ska vara krav på företag som bygger i Partille att man ska bygga miljövänligt. Mm. Men också sådana saker liksom. Att det ska vara med i bilden hela tiden, där miljötänket tror jag många tycker är väldigt viktigt.
Absolut, och alltså, det kommer ju behövas vissa personliga uppoffringar, men att det ändå ska vara liksom en systemförändring och att företagen också måste ta sitt ansvar. För det är de som släpper ut väldigt mycket. Om man sätter press på dem så tror man får bäst resultat.
Och också kanske det här med att ha en miljövänlig utgångspunkt liksom, i valen man tar i vardagen, tror jag många unga tycker är väldigt viktigt.
Och då tänker jag, där är ju politikens, eller kravet som vi borde ställa på politiken, är ju att det ska vara möjligt att göra det gröna valet. Alltså vad det än handlar om, tänker jag.
Exakt.
Så det är ju någonting vi behöver jobba med, naturligtvis.
Ja, det är en fråga som i politiken kanske oftast glöms bort lite, kan jag tycka. Men jag tror många kanske inte riktigt förstår hur akut det heller är med miljösituationen, vilket jag tycker att unga verkligen har förstått väldigt bra, att vi behöver ju agera nu. Så det tror jag är väldigt bra att unga är på liksom, den frågan, så att det verkligen händer någonting också.
Och jag tänker att ni, precis som jag, sitter och kollar på andra partiprogram, så vad de lovar inför valet och så vidare. Och i min värld så finns det ju inget parti som har en lika bra satsning som Socialdemokraterna har på miljöfrågan. Så jag tänker att som ung så skulle jag ju välja Socialdemokraterna, även om jag valde parti utifrån enskild den frågan om att prata miljö.
Ja, men jag tror att vi har pratat om innan också att det är väldigt, klimatfrågan är väldigt viktig och vi måste ju ta tag i den verkligen för att liksom inspirera den yngre generationen och tala till dem. Och jag blir faktiskt lite deprimerad ibland när man kollar på de här partiledardebatterna och högern har ju inga svar på miljöfrågan.
Eller ännu värre när man väljer att förneka situationen vi lever i, att det faktiskt är allvarligt och akut och att man inte kan se det. Det är ju ganska oroväckande.
Ja, men i Härryda så har vi ju ett gäng sverigedemokrater som inte vill erkänna att det finns ett klimatproblem, utan det handlar om vädret. Var deras ingång i en debattartikel för inte så länge sedan. Jag tänker att när man lever i en sån klimatförnekelse så måste det ju vara svårt att som ungdom tro att det där partiet faktiskt har något att komma med.
Gud ja.
Ja.
Absolut.
Och det är inte så konstigt när deras nationella partiledare står och pratar i tv liksom och säga att vi i Sverige behöver inte göra någonting för att vi klarar oss bra, men vi är ju under målen, vi släpper ut mer än vad vi kan göra för att klara miljömålen, så att
ja, det är också fakta som man inte riktigt kan sätta sig emot heller, så det är lite svårt att köpa de argumenten faktiskt. Men det är också, ja, man blir lite, man känner sig nästan lite hopplös när man ser sånt och hör sånt faktiskt.
Och jag tänker att liksom göra klimatfrågan till en fråga om kärnkraft eller inte kärnkraft visar ju bara hur lite man bryr sig. Att de försöker göra det så enkelt, för så enkelt är det ju inte.
Nej.
Nej, och framförallt inte med tanke på hur lång tid det skulle ta att bygga kärnkraft. Alltså, vi behöver ju ha en lösning på den globala problematiken. Jag vill säga idag, men det är ju fel, för vi hade haft den för 5 år sedan egentligen. Men vi behöver inte ha lösningen om 20 år i alla fall. Nej. Utan då måste vi ha kommit långt förbi den lösningen som handlar om att bygga kärnkraft, tänker jag.
Ja,
precis.
Så vi måste hitta alternativ här och nu för att lösa det liksom.
Mm.
Ni pratade också om att sjukvårdsfrågan var viktig. Ja. Vad tänker ni är den viktiga för ungdomar där?
Ja, men vi pratade lite om det. Jag blev faktiskt lite chockad. Jag trodde inte att sjukvård skulle vara den viktigaste frågan för unga. Men jag tror mycket kan ha att göra med den psykiska ohälsan. Mm. Och att den ingår ju i sjukvården. Liksom. Och att många kanske kan relatera till att man har stått i kö länge för en utredning. Man får inte hjälp så fort som man behöver. Att det är svårt att få hjälp kanske i skolan, med elevhälsan där och så. Så jag tror många kanske har tänkt ur det perspektivet, misstänker jag.
Mm. Och då tänker jag att här är det viktigt att tänka att det här är ju regionens ansvar. Och i regionen så är det ju, i vår region, vi är en del av Västra Götalandsregionen. Och här styr ju en minoritetsregering, eller en minoritetsstyre med Moderaterna i spetsen. Så det är ju de som får ta ansvar för hur det går och sker här. Man ska inte glömma ett parti som är med där också. Kristdemokraterna heter de, tänker jag. Som står och pratar om att minska vårdköerna hela tiden. Så, men alltså som är med och förlänger vårdköerna i Västra Götalands län.
Och i många andra regioner också.
Ja, dessutom. Faktiskt. Så att det blir lite löjligt när man ser Ebba stå där och prata om just den frågan, tänker jag, som hon själv ansvarar för.
Verkligen.
Men jag vill lämna lite tillbaka på det här med den unga psykiska ohälsan. Mm. Vi var inne på. Det är en jätteviktig fråga, tänker jag. Och här är ju BUP en väldigt viktig, viktig del i själva arbetet. För att faktiskt hjälpa våra unga.
Mm.
Och om det finns något område där köerna ökar, så är det just på BUP, vilket ju är skrämmande. För jag tänker att hjälper man inte unga tidigt, så kan det gå riktigt illa. Det har vi ju sett i många exempel, tänker jag. Och där tillåter den ledande i vår region att köerna växer och växer och växer.
Mm.
Så. Och man har ju till och med, alltså om vi tar ett härliga perspektiv på det, så har man till och med plockat bort BUPs mottagning i Mundvikret som fanns tidigare. Och numera är man hänvisad till Mundal. Vilket jag tycker är lite tragiskt. För det är klart att just BUP-verksamheten borde ju vara något som är nära ungdomarna.
Verkligen.
Alltså, vi hade en debatt om detta i regionen. Och då sa att jag skulle till och med vilja se att BUP flyttade in på skolan.
Mm.
Alltså, naturligtvis finns det en viktig koppling mot sjukvården. Och att man hänger ihop med vårdcentralen. Men det hade inte varit fel om någon dag i veckan finnas som en samtalspartner och hjälpa till på gymnasieskolan till exempel.
Ja, det måste ju vara tillgängligt. Och där ur ett kommunalt perspektiv så har vi ju elevhälsan ute på skolorna. Som också, där behöver vi mer resurser så att fler kanske inte behöver ta sig till BUP, utan att man stoppar det mycket tidigare än så. Och att man satsar mer i skolan, som ni pratade om tidigare. Och gör elevhälsan mer tillgänglig också för alla unga.
Ja, men det finns ju hur mycket berättelser som helst om folk som där det är skolkuratorn kanske är där en gång i veckan. Och om man mår dåligt hela tiden, du kan ju inte vänta till nästa onsdag för att prata ut. Alltså det, man behöver hjälpen när man behöver den liksom. Det går inte att skjuta upp sådana problem.
Mm.
Ja, men precis. Ja, men vad härligt. Har vi fått lite insyn i vad ungdomar tycker är viktigt, tänker jag.
Mm.
Och härligt att ha haft det på besök här. Och jag tänker att vi ska gå lite från ungdom till min ungdom. Och så går vi från er till Bruce Springsteen.
Oj.
Det var Glory Days med Bruce Springsteen från 1984. Ni lyssnar på A-radion på 88 kommunal megahertz. Och den här sändningen har gått otroligt fort, måste jag säga, Patrik.
Ja, jag har bara rusat iväg tiden.
Tiden går fort när man har roligt.
Ja, men det är ju så.
Det är
många härliga samtal. Ja, men absolut. Vi började med att prata lite bostadsfrågor med Thomas Gustafsson och Jan Linde som sitter i Förbo respektive hyresgästernas, vad heter de?
Hyresgästföreningen.
Ja. Nu får jag skämmas. Ja. Ja, men så är det. Och sen efter det så har vi haft en liten skoldebatt, eller skolsamtal kan vi kalla det, med Siv och Birgitta. Och sen så precis innan låten så hörde ni oss prata om vilka som är de viktigaste ungdomsfrågorna. Och med det sagt så har vi väl egentligen gjort en ganska stor del av den här sändningen idag. Eller vad säger du, Kristin?
Ja, men det tänker jag. Jag har lyssnat och det har...
Tala lite närmare mikrofonen.
Ja, det har vi gjort. Det har varit intressanta frågor och det har varit bra samtal. Många viktiga frågor som står för vår politik, tänker jag. Och som vi tycker, som vi märker när vi knackar dörr, att de som röstar vill ha svar på, som de också tycker är viktiga.
Mm. Ja, men absolut. Och vi har knackat mycket dörr ju.
Ja, många dörrar har det varit. Och många är väldigt intresserade. När vi knackade innan sommaren så var det mera att man inte visste riktigt och att vi fick hjälpa dem att svara på lite frågor och så. Nu är det lite mera att de är lite mer på. Folk vill se fram emot att rösta. Igår knackade vi dörr och då var det förvånansvärt många som redan hade röstat. Mm. Och som var nöjda med det.
Ja, just det.
Mm. Ja, men vad härligt. Ja, men det är ju alltid spännande när man går mot val.
Ja, det är det. Temperaturen stiger liksom.
Mm. Men ni känner positiv respons när ni knackar dörr och sånt, eller hur?
Ja, men det tycker jag. Ja. Väldigt, och en del intressanta följdfrågor, och man är väldigt intresserad. Mm. Och man är, våra frågor är sådana frågor som man är intresserad av. Det är välfärden, det är skolan, det är bostäderna, klimatet.
Ni ska ut och knacka dörr nu också efter detta?
Ja, det ska vi.
Var ska ni då någonstans?
Landvetter tänkte vi vara.
Just det.
Och mera bestämt var vi ska vara, det har jag inte riktigt koll på.
Nej, inte jag heller riktigt. Vi får kolla upp det i bilen på vägen härifrån, tänker
ja,
jag.
Ja, alltså vi har ju lite kampanjledare per ort, så att säga. Ja. Och de tar reda på lite var vi ska vara, så att de fångar upp vad intresset finns i samhällena.
Och gott väder och knackar ju också.
Ja, det är kul. Mm.
Strålande.
Men om man nu sitter ute i eten någonstans och lyssnar på oss, och så tänker man så här, ja men jag bor ju i Härryda, eller Partille för den delen. Och jag vill engagera mig. Vad gör man då?
Ja, för mig är det ju självklart att man går med i partiet och blir medlem. För då får man också genom partiet vara med och påverka politiken. Och politik är så himla kul att få vara med och påverka. Så det tycker jag definitivt att man ska göra.
Mm. Och jag tänker att gå med i ett parti behöver inte betyda att man lägger all sin fritid på det om man inte vill. Alltså, jag tänker du och jag tillhör ju de som har sagt hej då till allt vad fritid heter, för att vi tycker det är så roligt med politik så vi jobbar med det jämt. Men det finns ju olika grader någonstans, tänker jag. Man kan vara med och knacka dörr någon gång, eller man kan gå på medlemsmöten, eller man kan ha något uppdrag och så vidare.
Ja, alltså vi är väl lite nördiga på det sättet att vi tycker det är kul. Men nu är det också en valrörelse. Så jag vill nog ändå säga att jag har faktiskt ett liv utanför mitt vanliga jobb och politiken. Men i en valrörelse då jobbar man...
Då blir det lite extra mycket.
Ja, men det är det. Men alltså jag tänker, när jag gick med i partiet så tyckte jag faktiskt att det var så kul. För nu träffade jag äntligen människor som också ville prata politik. Och på medlemsmötena kommer det ju folk som kommer att prata om sina hjärtefrågor och som kan en massa och som har inflytande inom många frågor. Till exempel regionrådet kommer att berätta om både kollektivtrafik och sjukvården. Och vi lyssnar på vad jag tycker och jag lyssnar på vad andra tycker. Det är viktigt, tänker jag, för det är vardagspolitik.
Och jag tänker så här att alla som sitter och lyssnar på oss där ute nu, de säger ja men jag håller ju inte med allt som det där partiet tycker eller sådär. Och så tror jag att det är för oss alla. Men det finns ju säkert någon fråga som du som lyssnar ut tänker att det där skulle kunna få mig att engagera mig. Och en sån fråga tror jag att alla har som börjar med politik. För mig handlar det om att få till bostäder för unga. Tyvärr har vi inte fått chansen att styra i Härryda och få till det där under den tiden jag har varit aktiv i politiken. Vad var din fråga för att du ville gå in i politiken?
Jag har alltid varit politiskt aktiv och jag är uppvuxen i ett hem där det var mycket prat om politik. Så det har liksom varit med mig hela tiden. Men partipolitiskt aktiv blev jag strax före förra valet när jag upptäckte att det blev helt okej att häva ut sig rasistiska kommentarer som om det vore fakta och sanning. Och då kände jag, nej, alltså nu räcker det. Nu behöver jag vara med i politiken för att påverka. För jag tycker att vissa partier har en icke okej värdegrund i botten. Där man har företrädare som är rasister. Så det var det som gjorde att jag gick in och signade upp för det här medlemskapet.
Mm. Jag är glad för att du gjorde.
Ja, tack. Det har varit roligt ända sen. Dess,
ja, men vad härligt att höra. Mm. Och jag tänker att det viktigaste budskapet som vi kan skicka med är att vilken hjärtefråga du än har så är du varmt välkommen att engagera dig. Och det är enkelt. Det är bara att gå in på Socialdemokraternas hemsida. Och så följer länken bli medlem och så skriver man in sina uppgifter och sen så är man medlem och då brukar det inte dröja många timmar förrän någon i våra arbetarkommuner ringer och önskar dig välkommen. Och sen så är det bara att komma på första medlemsmötet och Du är också naturligtvis välkommen att vara med på alla aktiviteter som vi har inför valet. Dörrknackning eller torgmöten eller vad du nu än tycker kan vara roligt. Som är det sagt, se till att bli medlem. Och jag erkände ju med förra låten att det var ett tag sedan jag var ung. Så var det ju när vi släppte iväg våra ungdomar och jag sa att jag var ung 1984. Och då börjar jag bli en gammal man, tänker jag. Det är väl så det helt enkelt är. Och med det sagt så lämnar vi över till dagens sista låt.
Ja, tack för att ni har medverkat. Ha en fortsatt trevlig torsdags eftermiddag. Ha det gott.
Tack tillsammans.
Tack, hej.